Kyrkoårets tema, det är förlorad och återfunnen. Och jag tyckte det var så bra tema att jag ville fånga det den här söndagen. Och det som är evangelietexten är egentligen den första av de tre liknelser som finns i Lukas evangeliet om det förlorade fåret. Men jag tar med fräckheten och friheten som pingstpastor och värdigen annan av liknelserna. Så jag ska ta den sista liknelsen om de förlorade sönerna. Men hela det kapitlet är ju tre stycken liknelser om det som är förlorat men blir återfunnet. Det är den förlorade fåren, fåret som förloras men som herden går ut och letar efter och hittar och återtar och återför. Då har det förlorade myntet som ju försvinner där, den fattiga kvinnan där hon letar och letar till slut så hittar hon det. Och så har du då den sista berättelsen, liknelsen om de förlorade sönerna. För här är det viktigt att påpeka att den här rubriken som brukar stå i Bibeln, den förlorade sonen, är inte en korrekt. Det är ett tillägg som inte egentligen tänker jag beskriver berättelsens poäng. Utan det är två förlorade söner. Och märk väl att om man tittar på de här tre liknelserna så är det faktiskt så att det finns en som inte blir återfunnen. Och det är den äldsta sonen, och vi kommer att komma till det. Fåret blir återfunnet, myntet blir återfunnet, den yngste sonen återfinns. Men den sista personen som finns i de här liknelsekapitlerna beskrivs faktiskt inte återfinnas. Han lämnar Gud. Det där kommer återkomma till i vredesmod. Men nu läser vi texten. Vi kan väl stå tillsammans och så gör vi det. Och lyssnar på texten och vi läser i Jesu namn. Han sa, en man hade två söner. Den yngste sa till fadern, far, ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Då skiftade fadern sin egendom mellan dem. Några dagar senare hade den yngste sonen sålt allt han ägde och gav sig iväg till ett främmande land. Och där slösade han bort sin förmögenhet på ett liv i utsvävande. När han hade gjort av med allt blev det svår hungersnöd i landet och han började lida nöd. Han gick och tog tjänst hos en välbärgad man i det landet och denne skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt, men ingen lät honom få något. Då kom han till besinning och tänkte, hur många daglönare hos min far har inte mat överflöd och här svälter jag ihjäl. Jag ger mig av till min far och säger till honom, far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få gå som en av dina daglönare. Han gav sig av hem till sin far. Redan på långt håll fick fadern syn på honom. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom och omfamnade och kysste honom. Sonen sa, far, jag har syndat mot himlen mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sina tjänare, skynda er att ta fram min finaste dräkt och klä honom i den och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter och hämta gödkalven och slakta den så ska vi äta och hålla fest. Min son var död och han lever igen. Han var förlorad och är återfunnen och festen började. Men den äldste sonen var ute på fältet. När han på vägen hem närmade sig huset hörde han musik och dans. Han kallade på en av tjänarna och frågade vad som stod på. Tjänaren svarade, din bror har kommit hem och din far har låtit slakta gödkalven därför att han fått tillbaka honom välbehållen. Då blev han arg och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte tala honom till rätta, men han svarade, här har jag tjänat dig i alla dessa år och aldrig överträtt något av dina bud. Och mig har du aldrig gett ens en killing att festa på med mina vänner. När han kommer hem, din son som har levt upp din egendom tillsammans med horor, då slaktar du gödkalven. Fadern sa till honom, mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi hålla fest och vara glada, för din bror var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Varsågod och sitt. Inledningen på det här kapitlet beskriver vilka som Jesus talar till. Och det står att de som lyssnar till det här är tullindrivare och syndare, fariseer och skriftlärda, alltså två ytterlighetsgrupperna, tullendrivare och syndare, de som verkligen var utanför samhället, som alla såg ner på. Och så hade vi de fariseerna och skriftlärda, de religiösa, de som hade status, de som var några, de som följde Guds ord, levde rätt. Och Jesus riktar sig alltså till båda de här grupperna. Två grupper så otroligt långt ifrån varandra, så jag tänkte nu här i elvalet, det skulle vara som Sverigedemokraterna och vänstern. Ytterligheterna på något vis som båda talas till i den här texterna. Och frågan är, vad vill han säga till båda de här grupperna? För han talar till båda grupperna. Och den yngre sonen är ju en bild på den här, på tullendrivarna och syndarna. Alltså den som lämnar, festar, lever rus och dus och sticker iväg och först och främst sätter sina egna behov, sina egna begär främst. Som säger, jag vill bara göra det jag känner. Och nu gör jag det. Och jag bryr mig inte om vad andra tycker och tänker. Och Jesus skickar en tydlig signal till den gruppen. Gud väntar på dem. Du är alltid välkommen tillbaka. Det finns inga stängda dörrar. Men det ligger ett beslut hos dig att vilja vända tillbaka. Gud kommer aldrig att tvinga dig till honom hem igen. Men han står där ivrigt och väntar på den som vill komma hem igen. Och för den yngre sonen blir den här liknelsen en fantastisk upprättelse. Uppmuntrande glädjen. Han kommer hem till en öppen famn. En far som springer honom till mötes och omfamnar honom till en stor fest. Han kommer med trasiga kläder, får på sig nya kläder. Han blir upprättad och återfår sin plats som son i familjen. En ny start för sitt liv. Den äldre sonen är ju då tilltal till fariseerna och de skriftliga, de som gjorde allting rätt. Levde som man skulle, var noga med att hela tiden sköta sig. Fadern är tydlig i sitt samtal med den äldre sonen att allt finns där för honom. Han säger till honom, mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men för den äldre sonen som jag inleder med så är slutet inte lika roligt. Det beskrivs att han inte vill gå in i festen. Eller egentligen, om man läser texten, kan man ju förstå att det lämnas en öppning där på något vis. Så här bara, kom nu in, nu är det fest. Men alla signalerna innan är ju att sonen är så fruktansvärt arg, upprörd. Vi kanske skulle säga i vår tid, kränkt. Att känslan är nog att det är nog lika stor sannolikhet att han är utanför festen som att han faktiskt går in i festen. Men egentligen finns en öppning där för hur det egentligen gick. Och den här äldre sonen ställer sig utanför gemenskap, bitter, besviken, arg, frustrerad, kränkt eller vad du vill använda för ord. Och det här är det jag skulle vilja fånga idag. De här två olika sönernas resa. Och vad Gud vill och vad Jesus vill säga utifrån den här berättelsen till oss. Där vi kan konstatera att sönerna har samma pappa. De är bröder, har syskonrelation och de är olika precis som syskon är. Vi pratade precis här innan Bertil sa att det ska bli spännande att se hur lilla Nelly kommer att bli när hon blir stor. Vilken personlighet hon blir. Och så där är det. Alla barn har sin personlighet. Man blir olika. Och det märks i den här berättelsen. Den äldre och den yngre sonen är ju verkligen olika. De har någonting gemensamt. Och det är också arvet. Och det är någonstans liknelsens trigger point. Och jag tror de flesta av er hört det här. På något vis hur arvet är ju någonstans djupa sett. Att den yngre sonen säger att jag var ut arvet. Så säger han att jag vill inte längre ha med dig att göra. Jag önskar egentligen dig död så att jag kan få det jag vill ha. Och det var ju på så här på den här tiden att om man hade syskon i en arvsdelning så var det alltid så att den äldsta sonen fick 2/3 av arvet och de andra fick dela på resten. Så den yngre här fick 1/3 av arvet. Och enda sättet att skifta arvet var ju på något vis att sälja av sina ägodelar. Han behövde ju någonstans fadern. Sälja en del av marken, sälja undan så att en tredjedel av allt värde som han hade skulle ges till sonen. En påtaglig påverkan för familjen och för fadern, men också för hela familjen. Så sonen, den yngre, kräver någonstans fadern att slita sönder sitt liv. Förstöra det han har byggt upp och det han äger och som han har för familjen. Och fadern gör det. Han är beredd på att göra det. Möta den yngre sonens önskan. Han väljer att utstå det trots att man kan tänka varför gör han det. Och så vet vi att sonen återvänder och han återvänder när alla pengarna är slut, arvet är slut. Och han försöker hitta en plan på hur han ska återvända. Så han har den här planen om att han kan bli en tjänare och där har han i alla fall bättre än det. Och så kan han försöka återbetala skulden. Man kan ju fundera på hur han tänker, han inser ändå vad han har gjort. Och berättelsen beskriver ju någonstans att innan ens sonen har hunnit egentligen beskriva sin plan på hur han ska kunna ställa till rätta det här som nu har gjort, så väljer ju fadern att springa ut och möta sonen och bryta alla de tabun och de sätt som man skulle agera och vara som en vuxen man och en fader i huset. Han springer mot sonen och omfamnar honom och ger honom direkt de finaste kläderna och klär upp honom och slaktar gödkalven. Ja, den där gödkalven, vad har det där med alltihopa att göra? Det verkar vara en trigger point. Märker ni det? Den äldre sonen. Och du har slaktat gödkalven. Hur kunde du? Uppenbarligen var gödkalven en central del. Och klart, det handlar ju om att kött var dyrt. Gödkalven var det allra, allra finaste som man hade vid det allra, allra finaste tillfället. Så att någonstans ta det allra finaste och slakta det. Det var det allra vackraste och finaste man kunde göra det. Och den äldre sonen känner sig påtagligt förolämpad. Och han inser egentligen att är det någon som borde få ha gödkalven så är det jag. Jag menar, jag har ju varit hemma hela tiden. Jag har ju inte sprungit iväg och slösat bort alla pengar på horor och alla galenskaper. Utan jag har varit hemma här och skött mig. Och jag har inte ens fått en liten killing. Det var inte ens det. Kanske möjligtvis fick han en liten höna. Man vet inte. Han är i alla fall klart besviken, arg, irriterad, frustrerad, kränkt. Ja, ni kan ta vilket ord ni vill i munnen. Glad var han definitivt inte. Men vad är det Jesus vill säga med den här liknelsen? Ja, det första är att han vill, man skulle kunna säga, omdefiniera Guds bilden. Hur såg man på Gud på den tiden? Och vilken bild vill Jesus förmedla av vem Gud är? Det intressanta är när Jesus talar om sin relation till Gud så är han i stort sett konsekvent rakt igenom om man läser evangelierna att han säger Gud som fadern. Fadern, fadern, fadern. Och samma sätt är i den här liknelsen. Jesus beskriver ju fadern som den bilden på Gud. Och här beskrivs en bild av en fader som går över alla gränser. Inte en fader som står där med pekpinnen. Inte en fader som dömer, som är hård, som stänger ute. Utan en far som går över alla gränser för att innesluta, omfamna, välkomna, återta människor in i gemenskapen. Han går över alla gränser. Och där vill Jesus säga till de som lyssnade och till oss idag. Vad är det för gudsbild du har? Är gudsbilden en bild av en fader som springer ut och möter dig trots vad du har gjort? Eller som tålmodigt står där och blir utskälld? För det är det han blir. Han blir kränkt, utskälld av den äldre sonen. Vilken förolämpning som den äldre sonen gör. Föreställ dig det. Att en son på det sättet skulle skälla ut fadern, anklaga honom på detta sätt rakt upp och ner, det gjorde man inte. Fadern står bara där, tar emot det där och säger bara, min älskade son, allt mitt är ditt, kom nu in, var med. Han skulle kunna ha sagt, ut ur huset, hur kan du säga så mot mig? Han gör inte det. Alltså, Jesus beskriver en gudsbild av en Gud som en far som gör allt för sina barn. Inte den hårda guden, den kärleksfulla guden. Det andra som Jesus är, att han omdefinierar egentligen vad synd är. Vi har ju lätt att se synden hos den yngre sonen. Omoral, själviskhet, girighet ser man ju på en gång. Och upptagen av sitt eget och går ut och lever sus och dus. Och, ja, ni vet, det är fort lätt att se det. Men det Jesus gör är att han vänder upp och ner på insikten om detta med synd. För då vi möter den äldre sonen så beskrivs det att han har levt ett perfekt liv. Sonen säger att han aldrig överträtt ett enda av faderns bud. Och fadern säger inte emot honom. Märk det. Fadern säger inte emot honom. Inte ett enda bud har jag överträtt. Och fadern bara. Men trots den äldres son, att sonen är utan synd, så är han ändå på ett sätt utestängd från faderns hjärta, precis som den yngre sonen. Båda sönerna har nämligen varit ute efter faderns arv och inte efter gemenskapen med fadern. De båda sönerna har gått helt olika vägar för att få kontroll på faderns tillgångar. Men de båda sönernas djupaste intresse har inte varit fadern, utan varit vad fadern kan ge dem. Den yngre sonen, uppenbart, han bara kräver. Jag vill ha det här är rättmätigt, jag vill ha det nu. Och kräver det. Den äldre sonen, den skötsamma, han tänker, om jag bara gör precis allt det som fadern säger, då kommer jag få mitt arv. Ser ni berättelsen? Men båda är lika förlorade. Den yngre är förlorad i det vi uppfattar som en uppenbar synd. Men den äldre sonen är lika förlorad. Men förlorad genom sin godhet. Den gode sonen, kan man säga så, är förlorad av sin godhet. Det för hans godhet gör honom stolt. Han tänker, jag lever ett så bra liv att jag har rättighet till det här. Och de här båda sönerna är bilder på två huvudvägar som vi människor försöker få kontroll över livet och världen. Och i slutändan också kunna kontrollera Gud. Moralisk korrekthet skulle man kunna säga det. Och moralisk frihet. Moraliska korrektheten, det är ju det som egentligen vi kallar för religion. Alltså, om jag bara lever rätt. Vi brukar prata om islam, man ska ha de här fem pelarna. Kan ni de fem pelarna vad man ska göra? Man ska be fem gånger om dagen, man ska fasta under ramadan, man ska ge allmosor, vallfärda, en till. Och om man har gjort det, då är man räddad. Då är man säkrad. Så. Och den intressanta frågan är det inte så att vi kristna också tenderar att kunna falla in i liknande? Jag minns för ett antal år sedan jag mötte en kvinna som de hade kämpat och blev sjuka. De hade varit missionärer. Och så säger hon till mig, jag var pastor då, så säger hon till mig. Hur kan Gud låta detta drabba oss? Vi som har offrat så mycket, varit missionärer och kämpat. Och varför ska det drabba mig? Vi borde väl skyddas från det här. Och jag tänkte stillsamt. Du har någonting att lära dig. Alltså, det, hör ni vad egentligen sägs där? Är ju egentligen det. Om jag har gör det här, då borde jag få det här. Ser ni det? Och jag tror vi alla ibland säger det mer eller mindre. Mer eller mindre. Den moraliska korrektheten. I alla religioner har vi de här grupperna som tror att om de böjer sig under Guds lagar och värderingar. Om de väljer att kämpa för Guds lagar och regler. Då får jag det jag är värd. då har jag rättighet. Och så har vi moralisk frihet. Den här gruppen säger att man själv bedömer vad som är rätt. Det skulle vi kunna säga väldigt tydligt i vårt samhälle idag. Ja, men jag tycker det här är rätt och jag har rätt i det. Man sätter sina egna värderingar och vägrar underordna sig gudomliga regler. Man söker sin egen väg för att känna lycka och glädje. Men det Jesus säger att båda gör fel. Ingen har rätt, båda är förlorade. Den äldre sonen är den som delar upp världen i de som är goda och de som är syndare. De som tillhör Guds rike och de som är utanför. Men den yngre delar på samma sätt upp världen. Men istället är det de som inte dömer och de som är öppna i sinnet. De är innanför, men de som dömer, de är utanför. Och Jesus säger att båda har fel. Jesus säger att det är de ödmjuka som är inne och de högmodiga som är utanför. Det är de som tror med säkerhet vet att de är innanför som riskerar att vara utanför. Det kristna evangeliet är något annat. Jesus definition av synd är något annat än hur vi tänker. För det finns två olika sätt att kontrollera och styra Gud, som jag har sagt. Och det handlar slutligen om att själv bli Gud. Och den yngre försöker alltså kontrollera faderns rikedom genom att utnyttja fadern för att få sin vilja. Och den andra äldre sonen genom att leva ett väldigt gott liv. Religiösa människor lyder Gud för att få välsignelse. Kristna människor lyder Gud för att få Gud. För att lära känna honom, för att likna honom. Igår då pratade jag och Karolina om den här predikan, och så påminner Karolina mig om Josef Berg då, som återkommande, han var lärare på Örebro missionsskola, återkommande hade en undervisning på retriter för teologstudenterna som bygger på psalm 130. Och psalm 130 handlar om det avvanda barnet vid moderns famn. Läs den berättelsen. Och så säger Josef Berg och allt det här. Och det är så sant och det är så gott och det är så viktigt. Och sen så här, skillnaden mellan ett barn som är avvant och ett barn som inte är avvant är det att det barnet som är avvant har flyttat fokuset från modern som ska fylla ens behov. Alltså innan barnet är avvant så är ju modern i princip en matkälla. Och barnet bara skriker och vill ha. Och det är det enda som barnet ser är vad mamma ska ge mig. Och det är mjölk. Ge mig. Och så skriker barnet. Men det avvanda barnet. Och det är ni mödrar som kan säga det. Det händer någonting när plötsligt barnet vänder upp blicken. Och tittar på moder. Och plötsligt så ser barnet mamman. Och kan ligga där och jollra och skratta. Därför att nu är det plötsligt inte bara begäret efter vad man vill ha. Utan det har uppstått en relation. En påbörjad relation. Ser ni skillnaden? Vad är vi för typ? Är vi där för att vi ska få av Gud? Eller är vi där för att få titta på Gud? Vara med Gud? Möta honom? Den äldre sonen är så arg. Han upplever att han är orättvist behandlad. Han tycker att han blivit fråntagen allt det som han har rätt till. Gud är skyldig honom. Jag vill ha och jag vill ha det nu, säger han. Han tycker, var det någon som skulle ha gödd kalven så var det jag. Inte min usla yngre son som har betett sig så illa. Allt handlar om motivation. Varför lyder jag Gud? Varför lyder du Gud? Alltså, Jesus omdefinierar vad synd är. Och säger inte att synd är enbart frågan om att göra syndiga saker. Utan det är, vad är det som driver? Vad är det som motiverar mig att vilja vara med Gud? Och det sista är att Jesus också omdefinierar frälsning. Guds generositet kan för dem som är ordentliga och följer lagboken till punkt och pricka upplevas som orättvis. Det finns liknelse på liknelse som talar om hur Gud är så mycket mer generös. Ni vet de här arbetarna som kommer in till arbetaren, till Herren, och de börjar vid olika timmar på dagen. Och den första får, är det en denar. Och den sista som kommer och jobbar bara en timme får en denar. Och de som har jobbat längst blir ju jätteupprörda och säger: hur kan han få lika mycket som jag? Det är inte rättvist. Och hela poängen är, Gud är mycket mer generös än så. Han bedömer på ett annat sätt. Och det är så uppenbart att den äldre brodern blir i den här situationen avslöjad. Nu blir det påtagligt att relationen till fadern till stora delar handlar om pengar, om att få ut sitt arv. Relationen till fadern har för båda bröderna främst kommit att handla om att få ut så mycket som möjligt av honom. Och så är det. Och för att kunna bli frälsta så är det första steget för alla, det är att vi behöver Guds inledande kärlek. Ingen kommer till fadern utan fadern drar honom till sig. Står det i Johannes 6:44. Och den här berättelsen säger det. Liknelsen säger det så tydligt. Vad är det som händer? Fadern springer ut. Direkt han ser sonen, möter. Det är han som inleder kärlekshandlingen. När den äldre sonen skäller ut fadern, så möter fadern vadå? Med kärlek. Faderns utsträckta arm som inbjuder till kärlek är det första som vi behöver för att vi ska förstå vem vi vänder oss till. Det är inte en fader som dömer utan en fader som säger: kom, du är älskad. Det andra du behöver lära dig är att omvända dig för annat än det som är bara uppenbar synd. Kan man säga så? Alltså den äldre sonen har ju inte gjort något fel. Han har inte brutit något bud. Han har ju inte syndat. Det är inget fel. Han har gjort allt rätt. Han är ju perfekt. Han behöver väl inte omvända sig? Eller? Hur ska man tänka? Hur ska man förstå texten? Behöver han omvända sig? Ja. Enligt liknelsen. Liknelsen är ju lite jobbig där, kan man väl säga. Precis som poängen är. Tänker fariserna och de skriftlärda som får höra det här, undra hur de skruvade sig i bänken eller på marken eller om de stod eller vad de gjorde. Alltså, den äldre sonen behöver omvända sig lika mycket, men inte från uppenbar synd. Han har ju inte gjort de där sakerna. Men vad är det han har gjort? Jo, det jag återkommande har sagt. Han har drivits av en motivation som inte har varit en längtan efter att vara vid Gud, utan efter sina begär. Han begärde lika mycket som den yngre sonen, men han gjorde det på ett snyggt sätt. Kan man säga så? Han visste ju hur man skulle göra. Han skötte sig och gjorde allt rätt. Men han var egentligen inte intresserad av faderns relation. Han var intresserad av att få det han ville ha. Möta sina begär. Ni vet hur det är. Någon kan ha rätt, men ändå är det fel. På något vis är det så. Han gjorde allting rätt och ändå var det fel. Vad är motivationen till att du vill följa Guds bud? Utmana Jesus då som lyssnare. Det svåra här är att det inte är lätt att se det. Det är så mycket lättare att se det uppenbara synden. De här som har levt i sus och dur. Och därför, tillbaka till Nyhemsveckan, så är det ju så, de mest uppskattade gudstjänsterna är LP-mötena. Ni vet, de som har varit i missbruk och berättar om hur Gud har upprättat dem och de har kommit tillbaka. Och vi, tårarna rinner och vi känner med djup, innerlig glädje, tacksamhet över vad Gud har gjort. För det syns det så påtagligt att de har omvänt sig, de har kommit tillbaka. Gud har omfamnat dem. Men alla de som är som den äldre sonen, det är så mycket mer subtilt. Så svårare, mycket svårare att se. Men det handlar återigen om att komma tillbaka till från om vad som driver ens vilja att följa Guds vilja. Är det för att Gud ska möta ens önskan eller för att du vill vara i Guds närhet? Och det är precis det Jesus säger till Nikodemus, om man tänker efter. I nattens mörker, Nikodemus, den laglärda, levde ett rätt liv. Och han säger, vad ska jag göra för att omvända er? Ja, du ska bli som ett barn, födas på nytt. Så. Och det ligger i det, tänker jag, ligger någonting av det här. Han levde ju rätt, men ändå behövdes någonting mer. Vad var det? Det är inte bara att leva rätt, det är att ha rätt hållning, längtan, riktning. En omvändelse som radikalt vänder på insikten om varför jag ska följa Gud. Det sista vi behöver är att förstå kostnaden av att komma hem. Och det är också slutet på min predikan. 30 minuter har gått. Jesus säger till den äldre sonen, allt mitt är ditt. Allt det som är kvar i huset, inklusive gödkalven och manteln, är egentligen den äldre sonens arv. För att den yngre sonen har fått rubbet. Så när fadern slaktar gödkalven och ger den yngre den finaste manteln, så är det den äldre sonens arv som han ger bort. Den äldre sonen får betala ett pris. En kostnad för den nåd som fadern visar den yngre sonen. Det finns alltid en kostnad för nåd. Det är någon som måste betala priset för nåd. Nåden är inte gratis. Dietrich Bonhoeffer, läs honom. Nåden är inte gratis. Nåden har en kostnad, ett pris. Det fanns inga möjlighet för den yngre sonen att komma hem om inte den äldre sonen tog kostnaden. Berättelsen påminner oss om att nåden är fri för den som får den, men det kostar den som ger nåden. Och den yngre sonen fick nåd på bekostnad av den äldre sonen som inte ville ge det. Och här kommer bilden tillbaka till Jesus. Därför att det vi vet, det är att Jesus, han betalade priset. Jesus är en bild på den äldre sonen som vi kanske inte, äldre brodern som vi kanske inte hade. Den här alltså äldre sonen, han vill inte betala priset. Men Jesus, han betalade priset. Och det är det som är det kristna evangeliet. Jesus gick hela vägen. Han led, han dog, han pinades. Hans kläder slets av för att vi ska kläs med mantel. Allt det gjorde han. För att vi ska komma hem. För att vi ska kunna inneslutas i hans famn. Och där står vi. Den här liknelsen är en otrolig liknelse. Som borde skaka om oss alla. Därför att den utmanar oss, oavsett om vi skulle se som den yngre sonen eller den äldre sonen. Hur är vår relation till fadern? Är vår relation till fadern främst en fråga om att kunna få det vi vill ha? Är det längtar vi efter att bli som det avvanda barnet i moderns famn? Vi vill bara vara med honom. Och då får vi välsignelse av honom. Det är som ett brev på posten. Vi gör inte för att få välsignelse, utan det bara kommer därför att vi är i Guds närhet. Vad är det vi driver? Vad är det som driver våra hjärtan? Vad är det som vi längtar efter? Är att bli fylld av allt det vi vill ha? Eller att få möta honom som älskar oss obegränsat? Som är beredd att springa emot oss. Bryta alla rimliga rim och reson över hur man ska bete sig. Som har betalat priset. Det slutgiltiga priset. Det är det den här liknelsen utmanar oss. Och berättelsen slutar ju med den här osäkerheten. Den äldre sonen. Kom han in i festen? Eller ställde han sig utanför? Ska vi be? Jesus Kristus. Tack för att du är här. Du som är kärlek. Tack för att du är här. Som har gått hela vägen. Och tack för att du omdefinierar vad synd är. Och hjälp oss att se det i våra liv. Hjälp oss att reflektera över vad som driver oss till att vilja leva ett gott och riktigt liv. Hjälp oss att reflektera över vad som vi längtar efter, vad vi vill ha av dig. Herre, ge oss av din närhet. Dra oss in i din närhet och så smaka av din kärlek. Tack för att vi får komma hem. Tack för att du alltid står där och välkomnar oss hem till dig. Vi behöver aldrig vara förlorade. Tack för att du finner oss ständigt. Amen.